I den här podden så kommer vi intervjua Sveriges bästa mäklare. Där de får tre olika frågeställningar där de ska ha svar på tal. Så nu ska vi lyssna om de har det. Svar på tal. Okej, Per Gunnarsson.
Här sitter vi på ditt kontor på Fastighetsbyrån i Bromma.
Det är alldeles riktigt. Tack så jättemycket.
Ja, kul att du är här.
Ja, tack
eller
så mycket.
Jag är i och för sig här hos dig.
Ja, och jag får vara med i din
podd. Exakt.
Det är ju fantastiskt.
Hörru du, så här ligger det till. Du är franchisetagare idag på Fastighetsbyrån i Bromma, eller hur?
Ja.
När fick du din regg?
Alltså, jag vet inte. Det är så länge sedan nu, så jag blandade ihop åren. Men kan det vara 2002, 2003,
det är 20
2004?
År sedan.
Ja, något sånt.
Det är 20 år sedan.
Ja.
Ja. När klev du på som franchisetagare?
Det var 11 år sedan nu.
11 år sedan? Ja, du har varit med i gamet länge.
Ja, det har
20 år.
Ja, det har gått upp och det har gått ner och det har varit bra och det har varit dåligt. Och
vad tror du om marknaden då nu då när alla snackar om den?
Ja, men det är ju en jättespännande situation verkligen. Jag sa det precis här innan, det blir liksom en tidskapsel den här podden här nu när vi kan se tillbaka till den och komma ihåg hur det var i maj 2022. Nej, men det är väl inte osannolikt att priserna kommer att gå ner en aning. Det är ju det som är den allmänna uppfattningen när man läser pressen och så vidare. Samtidigt så pratar man ju om en nedgång kanske på 10% eller 15%. Mm. Och då är vi ju egentligen tillbaka till hur det var i början på förra året.
Mm.
Alltså 2021. Så frågan är vilken dramatik det finns i det här
egentligen. Men är det mycket att det skulle gå ner 10-15%?
Men det är lite min spaning när man pratar Stockholm och priserna. Så 10-15% är ju jättemycket såklart. Men
precis.
Samtidigt har det gått upp väldigt mycket på väldigt kort tid.
Exakt.
Så vi är ju egentligen tillbaka till 2021 års priser om det skulle gå ner 10-15%. Och det känns ju inte lika dramatiskt om man ser det på det sättet.
Nej, absolut. Men om man har köpt under 2022?
Absolut. Då är ju kanske en stor del av kontantinsatsen som försvinner om priserna skulle gå ner. Samtidigt så är det ju så att en bostad är ju ett behov. Det är ju någonstans man bor i. Det är ju inte en aktie eller något liknande. Och över tid så tror ju jag ju på bostadsmarknaden. Jag tror på Sverige. Jag tror på det är låg arbetslöshet. Det är fortfarande bostadsbrist. Så att över tid så tror jag att det kommer vara rätt att äga sin bostad. Även om det kommer såklart att gå upp och ner under tiden.
Ja, bra. Bra svar. Du har varit med länge.
Tack.
Hörru du, vad har vi för frågeställningar idag då?
Jo, men tre frågeställningar.
Yes.
Den sista frågeställningen, den jag ser mest fram emot egentligen ska jag säga. Men den första frågeställningen som jag tänkte på, ska vi berätta alla tre? Eller?
Ja, vi berättar alla tre på en gång.
Nej, men den ena är ju koncept slash individ.
Precis, det ska vi prata om. Intressant.
Ja, jag hoppas det.
Ja.
Den andra frågeställningen är egentligen, hur ska vi uttrycka det? Behöver man bry sig om kunden på riktigt?
Ja, vilket vi vet att man måste göra.
Det är en liten ledande fråga får man ju säga, absolut. Och den tredje frågeställningen, den är egentligen till dig.
Ja.
Ska vi avslöja den på en gång?
Nej,
eller?
Vi håller på den.
Ja.
Ja, vi håller på den.
Som en liten cliffhanger.
Det är första gången i podden som jag får en fråga.
Ja,
ja,
spännande. Kul.
Men då börjar vi med dina frågor.
Efter att ha lärt känna branschen i 3 års tid så har vi äntligen startat ett callcenter. Ett callcenter där vi ska boka kvalitativa möten till mäklarbranschen. Vill du ha mer info om det här så hittar du på hemsidan eller hannes@zelda.se. Nu tycker jag vi fortsätter med podden.
Och då börjar vi Albin med fråga 2.
Mm.
Där vi pratar om, behöver man bry sig om kunderna på riktigt? Vad menar du med det?
Nej, men min idé och tanke här egentligen är, eller tesen, det är att om man på riktigt bryr sig om kunden, att man gör sin klassiska behovsanalys på ett korrekt och bra sätt, man är genuint intresserad av att lösa kundens situation, då kommer resten väldigt naturligt och väldigt enkelt. Så vi kan dra några exempel.
Ja, gärna.
Om man kommer hem till en familj som har 2 barn och de bor i en tvåa, ja, då är det ju rätt uppenbart att här finns det ju ett behov av en större bostad.
Ja.
Så då är det ju ett väldigt enkelt fall. Men då gäller det ju verkligen att sätta sig in i situationen. Ja, men okej, vart bor de idag? Vart vill de bo? Vilka behov har de? Vill de ha trädgård? Eller vill de bo i lägenhet? Eller vad är idén? Och Kan man då förstå precis vad det är frågan om, så är det ju egentligen bara då att vara så kunnig och påläst som man presenterar den här lösningen.
Och lösningen är alltså hur man ska lösa deras behov.
Exakt, hur, okej, okay, de behöver en ny bostad.
Men är inte behoven, grundbehoven, alltid bara köpa och sälja?
Jo, absolut. Men det gäller ju att pricka, att lösa det på bästa sätt. Mm-hmm. Jag kan tycka att det är det som är mäklarens uppgift. Att vi ska lösa deras situation på bästa sätt.
Ja.
Det vill säga att få dem att sälja sin tvåa utan att veta riktigt vart de är på väg, fast de har två barn.
Mm.
Med ett jättekort tillträde. Det kanske inte är det bästa. Det är ju ett aggressivt försäljning.
Mm.
Men det kanske inte är det som löser deras situation.
Nej. Precis, man hör ju ofta folk prata om att de vill bara sälja bostaden.
Exakt.
Så här, vill bara sälja bostaden, för då tjänar jag mitt arvode, då tjänar jag pengarna.
Ja, men precis, och det är väl det här man kommer in i någon typ av definition. Vad är sälj egentligen? I min uppfattning av sälj är ju att nå en överenskommelse med kunden. Aa. Att hjälpa kunden på bästa sätt.
Absolut.
Det är ju försäljning. Ett fulsälj, det är ju att sälja någonting till någon som de inte vill ha. Och det kommer ju aldrig bli bra i förlängningen.
Men att sälja någonting som till en människa som de inte vill ha, det är inte försäljning, det är manipulation.
Ja, men det är ju åtminstone elakt.
Ja, det är väldigt elakt. Ja.
Men många gånger så går ju aggressiv försäljning och den här rådgivningen, eller vad vi ska kalla den, går ju väldigt hand i hand.
För
att blir man då den som är bäst på behovsanalysen, man förstår deras situation på bästa sätt, då kanske man inte hjälper dem på det sättet de trodde att de ville ha hjälp på. Utan då är det ju våran uppgift att förklara vad vill de, vad är det de behöver.
Ja.
Vi kan dra ett annat exempel. Vi sitter ju i Bromma nu.
Ja.
Och där finns det väldigt mycket såna egna hemshus, exempelvis Norra Ängby.
Ja, de här sockerbitshusen.
Exakt, jättesmå, jättegulliga. Men de är gamla. Det är så klassiska, det är inredda källare.
Ja,
de
exakt.
Källarna är inte anpassade för att inredas egentligen.
Nej.
Så det är oftast mycket fukt i dem. De är små, det kanske regnar in, mögel, det är mycket radon i Bromma.
Aha, radon, vad är det?
Ja, det är läskigt.
Nej,
men det är inte så farligt. Ja, men precis, det är oftast är det markstrålning de har pratat om.
Okay.
Det kan vi ha en eget poddavsnitt om radon. Nej, men och då kommer en innerstadsfamilj, de har sin bild framför sig om den här äppelträdgården och barnen springer runt och det ska vara så fantastiskt och mysigt. Och så ser de det här besiktningsprotokollet.
Aha.
Och det står fukt, det står mögel, det står radon, det står dålig el, gamla stammar.
Mm-hmm.
Och de blir ju livrädda, såklart. För det är ju inte det här de såg framför sig. Det var ju den här idyllen. Men där kan jag ju känna att om vi som mäklare på riktigt bryr oss om den här kunden, då måste ju vi förklara för dem att det är så här det ser ut. Det är så här verkligheten fungerar.
Mm.
Så att om vi då tar oss en stund, går igenom det här besiktningsprotokollet, förklarar det sig ut på andra hus, visar andra besiktningsprotokoll, så här fungerar det. Då kanske de förstår att det här ingår i den här drömmen.
Exakt.
Det är en del utav helheten. Är det då en sälj eller en rådgivning? Eller, jag vet inte vad man ska definiera det som. Men då hjälper man ju dem på riktigt att komma framåt i sin process.
Ja. Men hur tror du många gör om inte så?
Nej, men jag tror att det finns en nidbild utav mäkleriet att det ska vara påtryckande sälj.
Ja.
Att man ska trycka på, liksom, vara hårdare och vara tuffare. Och man ska övertala någon till någonting som de knappt ens vill.
Mm.
Men jag tror att...
Var kommer den nidbilden ifrån då?
Men det jag vet faktiskt inte. Jag kan inte svara på det. Vad tror du?
Jag tror väl att det har varit ett... Alltså det är väl ett yrke... Alltså mäklaryrket är fortfarande ett yrke som krävs 3 års akademisk utbildning. Men har fortfarande 100% provisionsbaserad lön.
Mm. Och då tänker man att de personerna blir aggressiva och oetiska i sitt agerande kanske? Eller?
Jag tror att när man har... Alltså jag tror absolut att det är en del av det. Att man har 100% provisionsbaserad lön, det är tufft.
Ja, absolut. Det är ju stentufft på alla
absolut.
Sätt. Men, och det kanske är så att man då, att nidbilden kommer ifrån att man då som mäklare delvis genar.
Ja.
Helt enkelt. Man väljer den enkla vägen.
Enkla vägen,
istället för att då gå tillbaka till grunden, läsa på. Ja, men hur fungerar det exempelvis med det här huset?
Mm.
Och de här bristerna och felen som är. Vart ligger skolorna? Hur långt är det till tunnelbanan?
Mm.
Alla de här sakerna. Så när du träffar din köpare, så kan du det här och du kan förklara det här och du kan upplysa dem och du kan hjälpa dem vidare i sin process.
Mm.
Då kommer du att få ett sälj, fast på ett väldigt trevligt sätt.
Mm.
Och med en nöjd köpare och en nöjd säljare.
Mm.
För det som händer då nästa gång, det är när du kommer till nästa hus som ska säljas, nästa pitch du åker på eller nästa intagsförsök, då kan du ju allt det här. Och då behöver du inte sälja in dig, utan då behöver du bara förklara att det finns ingen annan som är så bra som jag. Nej. Eller vi på det här. Exakt. Vi kan allt. Plus att vi har alla köparna. Mm. Då behöver du inte sälja in det. Då är det egentligen bara att du ska förklara för dem att du är den som kan det här bäst.
Ja. Precis, man ska ju bara förklara. Alltså försäljning handlar ju väldigt mycket om att vara pedagogisk.
Absolut.
Alltså bara förklara så att kunderna förstår.
Säga som det är.
Ja, exakt. Säga
rakt
som det är
upp och ner.
Och få dem att förstå.
Ja. Absolut. Att överbrygga missförstånden.
Ja, verkligen. Överbrygga missförstånden. Det är en bra formulering. Jag gillar det. Jag är helt med dig. Jag tycker att det är att vara pedagogisk och förklara och rådgiva. Jag tycker det är klockrent.
Ja. Att vara aggressiv är kanske inte det, den bästa vägen, utan snarare backa tillbaks, göra det från början.
Mm. Definitivt.
Sen är det såklart att du kan vara hur kunnig som helst. Du kan komma från med det bästa spekulantregistret och du kan ha sålt hur mycket som helst. Om man inte är engagerad så går det i alla fall inte.
Nej, såklart.
Engagemanget spöjar ju oftast kunskapen innan dagen är slut i alla fall.
Verkligen.
Så kombinationen. En engagerad, påläst mäklare är, tror jag,
jag håller med
vägen framåt.
Jag tror också det är vägen framåt.
Vad härligt, då är vi överens också.
Då är vi överens. Men då hoppar vi vidare till fråga två. Och då heter den koncept och individ.
Ja, precis.
Nu har vi på Zelda startat en utmanare till mäklaroffärter och hitta mäklare. En utmanare som heter ditthem.se. Som du vill ta emot varma leads från oss, så ska du gå in på ditthem.se och registrera dig, så skickar vi ut varma leads. Varma leads där det är fylliga kommentarer, så du vet exakt vad du köper innan du köper det. Regga dig på ditthem.se.
Utveckla gärna.
Ja, men vad roligt att du frågar.
Ja.
Nej, men hur ska jag uttrycka mig? Förstår att vi vänder oss till mycket mäklarstudenter i den här podden.
Ja, bra. Nästan 60% består av studenter idag.
Ja. Och då kan jag tänka mig att man står inför en sån fundering som mäklarstudent. Vad är det vi söker oss, eller vad är det man ska söka sig till?
Mm.
Ska man gå på ett spår där man får utrymme för sin hela individ?
Tänker du när man ska välja kedja då?
Ja, eller välja arbetsgivare.
Ja, välja arbetsgivare.
Ja, precis. Då kanske man tänker att man vill vara någonstans där man får utrymme för sin blomstrande, härlig personlighet. Eller så söker man någonting där man får allting serverat på ett silverfat. Det kanske är så nidbilden ser ut. Exakt. Om jag överdriver den. Aha. För att spetsa till den lite grann. Och min tanke här, eller min tes, är att om jag tror ju stenhårt på det här med koncept och varumärke. Aha. För man får så mycket gratis. Mm. Du får utrymme för din personlighet om du har stabiliteten och basen i bakgrunden.
Mm.
När du kommer på ett intagsförsök så behöver du inte börja med att förklara vad ni är, vad ni står för, att det finns en trovärdighet och seriositet, utan det finns. Så de första 10-15 minuterna utav mötet slipper du om du kommer från någonting sånt. Och då finns det ju utrymme för att vara personlig och härlig och individuell och liksom använda hela det spannet för att skapa en relation till kunden.
Men
och bygga
ett förtroende. Men när du säger koncept och varumärke, då menar du egentligen det kedjan, alltså mäklarkedjan?
Ja, men man kan egentligen bygga in det i tre olika steg. För det första så har vi ju fastighetsmäklarlagen att förhålla oss till. Och den har ju alla, så den kan vi ju, det kan vi inte tycka så mycket om.
Nej, det är en lag.
Ja, och sen har vi steg nummer två, det är ju att det är de flesta varumärken har någon typ av koncept.
Mm.
Alltså det finns en minsta överenskommelse om vad vi ska göra.
Mm.
Vi ska ta namn och nummer på alla som kommer på visning. Mm. Vi ska lägga in alla med bostadsbevakning som inte köper bostaden, exempelvis.
Okay.
Den typen av. Och sen kan det finnas överenskommelser på det själva kontoret man är på. Vad är det vi har kommit överens om att vi minst ska göra?
Mm.
Men sen utöver det så finns det ju en jättestor frihet att vara individuell.
Men hur ska jag som student då kunna välja rätt koncept?
Det är ju naturligtvis svårt. Jag tror att
kedjebasis kan jag ju kolla på.
Mm.
Där kan man, det ser man ju på mäklardagarna och sånt där.
Ja, precis. Alltså konceptet eller kedjorna, de är ju, det är ju man ju inne på steg två egentligen då.
Ja.
Det är så, på mäklardagen så förstår man ju vad varumärket står för.
Exakt.
Vad kedjan står för. Och sen på nummer tre, då är det ju egentligen kontoret, vad.
Exakt.
De står för. Och då är det ju egentligen bara träffa de kontoren som känns rätt. Ja. Men det jag skulle vilja påpeka här, det är ju att den här basen man får av ett koncept och av ett arbetssätt, den gör ju en trygghet och stabilitet så att man kan använda sin personlighet. Mm-hmm. Det är det som är min tes och min idé här helt enkelt, eller min ståndpunkt. Och, så att jag tror att man kan vara mer individuell, man kan vara mer utåtriktad eller extrovert eller vad man ska säga, för att man kommer från en stabilitet och en bakgrund som är stabil.
Jag fattar. För att då menar du alltså att så här, genom att ha ett starkt koncept och varumärke i ryggen, då så har man möjligheten att vara mer personlig. Man kan blomstra ut mer eftersom att man inte behöver förklara vad man gör eller vad konceptet gör, för det är redan inneförstått från kundens sida.
Exakt.
Okay.
Trovärdigheten är inbyggd, så man behöver inte bygga så mycket på den, utan man kan bygga på personligheten på mötet istället.
Men där har ju Fastighetsbyrån en väldigt stabil grund. Alltså ni har ju varit så etablerade så länge.
Absolut.
Det är inte en enda kotte i hela Sverige som inte vet vilka Fastighetsbyrån är.
Nej, men jag tror att det är ju den liksom kvalitetsstämpeln som vi naturligtvis, mäklarna för Fastighetsbyrån, kommer ut med. Att ja, men här är det ordning och reda. Ja. Och då kan man vara mer personlig som mäklare.
Hur har ni det på ert kontor då? För du pratar om tre steg, så mäklarlagen och sen så konceptet på kedjenivå. Men hos på ert kontor då? Hur är ert koncept här?
Ja, men till att börja med ska jag ju säga att vi är ju 10 mäklare ungefär på kontoret. Och man jobbar ju väldigt olika. Det finns en stor spread i hur man väljer att använda konceptet. Mm. Sen har vi ju vissa gemensamma saker som vi jobbar med för att det gynnar helheten. En överenskommelse som vi har gjort.
Vad är det för något?
Ja, men exempelvis då, så vi jobbar ju väldigt mycket. Vi säljer väldigt många bostäder utanför Hemnet via vårt spekulantregister.
Okay. Hur mycket, hur många procent ungefär? Det är över under 40?
Ja, men på villa så är det klart över 40. På bostadsrätten är det strax under, skulle jag säga. Och då bygger ju det, om vi ska ha ett sånt arbetssätt som vi har kommit överens om att vi ska ha och som vi tror väldigt mycket på, för att det gynnar kunden lite grann, som vi var inne på förut, och bryr oss om kunden på riktigt, så tror vi att det här är bra, det ligger i linje med varandra. Och då måste vi ju såklart då se till att vi, om någon träffar en spekulant som den bostaden de var på inte passade, så måste ju de andra mäklarna på kontoret få ta del av den spekulanten. Och då har vi ett arbetssätt då, hur vi ser till att...
Vad är det för arbetssätt då?
Vi kallar det bostadsbevakning hos oss. Vi lägger in kunderna, skriver väldigt mycket om dem. Vad vill de ha?
Börsett om jag bor i en trea i Blackeberg.
Jajamän.
Och jag vill ha ett radhus på Islandstorget.
Jajamän.
Ja. Då lägger ni in mig då som en värdebevakning i ert...
Eller bostadsbevakning kallar det. Ja, vi kallar det. Ja.
I facit då, i ert CRM-system.
Precis. Ja. Och sen så när någon utav mäklarna har ett radhus då på Islandstorget, så dyker ju den upp i vårt system automatiskt. Mm. Att en match på den. Jag ser att min kollega har varit där. Mm. Jag frågar dem så här... Johan och Jenny här liksom. De dök ju upp i min lista här som du har varit hemma hos i Blackeberg. Ja, hur ser deras situation ut? Ja. Ja, men den ser ut så här och det är si och så, det fungerar på det här sättet. Ja, men då har vi nog en bra match här helt enkelt.
Ja, så ni använder väldigt mycket facit som hjälp.
Ja, precis, i kombination med det individuella samarbetet.
En facit-struktur. Ja, men intressant, smart.
Och det här upplever ju att kunderna tycker jättemycket om.
Oh, gud ja, alltså verkligen.
För då blir de ju VIP-behandlade.
Ja, verkligen. Hur kommer det sig att ni säljer mycket utanför Hemnet då?
Ja, men
får du högre slutpriser eller?
Alltså, i grund och botten så följer vi ju kundens önskemål.
Ja, exakt.
Alltså, vill kunden att man ska ha en traditionell mäklartjänst där man ska ha visning söndag, måndag, vara ute på Hemnet och så vidare, då gör vi det.
Ja, exakt.
Absolut. Men många gånger så har vi ju den här föreprocessen då, som vi kallar den. Och där fångas det ju in allting som inte passar in med en vanlig söndagsvisning på Hemnet. Det kan ju exempelvis vara som någon som har köpt nyproduktion, tillträde om 2 år, eller 1 år. Ja, du kanske är olyckligt för den kunden att gå ut och sälja med en vanlig Hemnetförsäljning, för tillträdet blir så långt så vi kommer tappa de flesta köparna. Och då kanske vi kan bearbeta dem via vårt spekulantregister, hitta en köpare som sitter i en liknande situation, som kan tycker att ett långt tillträde känns bra. Säljaren kan säkra hem värdet på sin, så man slipper ha dubbel marknadsexponering, både den nya och den gamla bostaden, i 2 år. Och för köparen kanske det passar alldeles utmärkt. Och då det blir som ett pussel.
Ja,
det är som ett 1000-bitars pussel liksom. Man får de här bitarna,
man ska bara lägga ihop det.
Precis.
Det finns en röd tråd i de bägge frågorna du är inne på. Helt
och då är det engagemanget i kombination med kunskapen som gör att man lyckas.
Som gör att det här lyckas, ja.
Precis. Och säljet är då överenskommelsen som man får till mellan de här parterna.
Exakt. Så att alla det är sista touchen bara, egentligen. Ja. Intressant. Bra, vi går vidare till sista frågan.
Våra fantastiska mäklare har ju verkligen svar på tal. Men vill du också lära dig mer om hur man drar igång budgivningar eller hur man gör ett intag, hur man bokar möten? Då ska du precis som många andra skaffa ditt gratisinlogg till Zeldas plattform redan idag. Och det skaffar du på zelda.se. Vi ses där!
Spännande!
Ja, väldigt spännande!
Nej, men det var... Vi pratade ju här innan om det här och jag har lyssnat på din podd väldigt mycket. Jag har varit ute och tränat och sådär. Och för varje avsnitt jag lyssnar på så sitter du och ställer de här frågorna till alla de här kunniga och framgångsrika branschpersonerna.
Exakt.
Och då tänker jag att du måste ju ha sett ett samband. Mm. Vad säger de här personerna är framgångsnycklar? För att bli framgångsrik i mäklarbranschen. Du har du träffat nu 50 stycken eller?
Ja, vad är det Albin? Är det över 50 vi har träffat?
Närmare
60. 60 va?
60 stycken i olika kedjor, olika ställen i Sverige. Och jag gissar att det finns flera röda trådar som du kan
det
sammanfatta
finns det.
Så Hannes, berätta för mig, du som har träffat så många, vad är den röda tråden för att bli framgångsrik?
Ja, herregud, vad är den röda tråden för att bli framgångsrik? Alltså baserat på det som, alltså de personerna som man har träffat då. Ja, nu får du ta vattnet där. Nej, men det som många säger, alltså, jag kan ju bara sammanfatta det folk har sagt. Och liksom, sen så vet jag inte om jag håller med om det eller inte. Men det folk säger i fall, det är ju att det handlar om att man innan man sätter igång att bli mäklare och ska bli framgångsrik mäklare, så måste man bestämma sig om att det är det här jag vill göra. Jag är beredd på att lägga in timmarna som krävs för att nå högt resultat. Att man måste bestämma sig. Och det tycker väl jag är personligen så här, jo absolut. Men det handlar inte om att en dag så här, nu ska jag göra det och sen så gör man det bara, utan det är något konstant hela tiden påfrestande som man måste hela tiden bestämma sig för. Och de pratar mycket, eller många pratar om också aktivitet såklart. Att man ska ha hög aktivitet. För aktivitet är det enda som genererar försäljningar egentligen. Så hög aktivitet, man ska bestämma sig och vad säger de mer, Albin? Det är väl det, man kan ju lyssna på det. Men man kan ju också, det jag tycker att man ska göra.
Ja, exakt, jag skulle säga det, för där, nu sammanfattar du. Men jag gissar att du har hittat någonting bakomliggande också.
Ja, alltså jag tror
att... Du är en smart kille.
Ja, nej, men det vet fan. Men det jag tror, alltså nyckeln är ju... Jag tror att nyckeln är när man ska välja arbetsplats, för det är en väldigt viktig del. För man kommer vara omgiven av sina kollegor. Och jag tror att man ska kolla på en sak egentligen. Jag är väldigt krasst också i allt jag gör, så att jag säger bara en sak. Men när man väl är arbetsplats, då ska man absolut vara den dummaste personen på arbetsplatsen. Tycker jag är väldigt
viktigt. Man ska släppa prestigen, är det du menar?
Jag menar att man ska vara omringad av personer som är väldigt mycket bättre än vad man själv är. De är smartare än vad de är bättre på allting. För att om du är den smartaste personen i rummet, då är det ju fel rum.
Jag förstår.
Du kan inte lära dig någonting. Där, du kan inte lära dig någonting av någon annan. Så jag skulle kolla på vart är de bästa mäklarna. Skulle jag kolla. Det är bara vad jag hade gjort. Och jag skulle kolla, var är de bästa mäklarna någonstans? Där de är, där vill jag vara. Men du sa också en väldigt bra sak, som är ju släppa prestigen. Släpp prestigen. Den här stoltheten som alla har. Man ska upprätthålla någon slags fasad. Och visst, man kan ju prata om att fake it till you make it är en bra kategori, men gör det med ödmjukhet i så fall. Och släpp prestigen. Jag tror väldigt många har mycket spöken idag. Vilket är rimligt, man är mänsklig. Men jag tror
hur menar du med spöken?
Men alltså spöken, alltså man är orolig för saker och ting. Man tänker att nej, men jag kanske inte ska sätta mig och ringa, eller jag kanske inte ska gå ut och knacka, eller jag kanske inte ska göra det här, eller jag kanske inte ska göra det här, eller vad det nu är. För man är rädd för det. Så att man har mycket spöken som resulterar i rädsla. Men jag kan ju kolla på många av dem som jag tycker är väldigt imponerande i branschen. De jag har träffat, de är väldigt orädda. Och det är väldigt kanske enkelt att säga så, men de är ju orädda för att de omsätter 10 miljoner. Fast de var orädda när de omsatte noll också.
Mm.
Så jag tror jag var orädd. Bryr sig inte så mycket bara. Det är ingen som bryr sig i slutändan ändå. Egentligen är det inte det.
Nej, men hänger med om du menar att det finns en skillnad mellan att man på en idénivå och på en akademisk nivå förstår vad man behöver göra och att göra det.
Ja, exakt.
Är det,
absolut.
Alltså, man kan hänga, det här borde jag göra, men sen ska det också göras.
Så ska det också göras, absolut. Så liksom omgir av personer som är smartare än dig själv, vad de bästa mäklarna är. Släpp prestigen alla dagar i veckan. Och så var orädd. Och sen så kommer jag säga det som alla har sagt, men det är det enda sättet i min värld. Det är aktivitet.
Mm.
Aktivitet är nyckeln.
Mm.
Att träffa kunder. Det är så man möjliggör för fler affärer. Och springa på många möten. Jag kan bli irriterad på folk som säger, ja, men vi har ju vissa mäklare som springer på 8 möten i månaden. Eller 8 möten i veckan. Men det leder ingenstans. Det är bara att jobba dumt. Du säger så här, nej, det är inte alls det. För den enda gången man lär sig sitt yrke, det är ju ut hos kunden.
Mm.
Så att springa på 2-3 möten i veckan som ny mäklare, då kommer det ta väldigt lång tid innan du lär dig.
Mm. Startsträckan blir ju väldigt lång.
Ja.
Väldigt, väldigt lång.
Precis, för jag har varit på så många kontor där de säger så, ja, men den här killen, han plockar ändå inte in något FU. Han springer på onödan. Det är så här, nej, det gör han inte. Han lär sig hela tiden. Mm. Det där är bara en avundsjuka och ett så här, om jag borde springa på fler jag själv, men då ska jag trycka ner någon annan.
Mm. Nej, men då, och jag tror att om man kan kombinera hög aktivitet, om man har då en låg hitrate, med att resonera med sina kollegor kring vad kan man göra bättre, vad kan man slipa på, så att man inte bara springer total blindo, utan det du är resonemanget hela tiden och man bollar med någon eller kör lite rollspel eller vad
det är. Det är därför man är på det kontoret som där de är smartast. Det så att de kan hjälpa en med det.
Det låter som bra råd, tycker jag.
Ja, det är också den dagen jag blir mäklare, om det blir någon dag, det tror jag inte. Men kanske,
man vet man aldrig.
Ja. Vem vill ha med i podden?
Får man önska två personer, eller?
Du får önska fem personer.
Ja, härligt, ja, men det räcker med två. Den ena är Håkan Jansson på Husman Hagberg här i Bromma. Han är en mäklarprofil som har hållit på i många år och konstant levererar och säljer mycket hus och mycket dyra hus.
Okay.
Det skulle vara roligt att höra hur han resonerar kring mäkleriet.
Number uno.
Nummer två är ett annat perspektiv. Det är Anna Hansson som är HR-chef på Mäklarhuset.
Jaha, med henne jag har träffat och pratat med.
Ja, hon tycker jag är klok. Och det skulle vara kul att få det perspektivet in i den här podden också.
Där har vi någonting. Det är intressant, tycker jag. Hörru du, tack så mycket för att du ville vara med i podden. Och tack för att du har svar på tal, Per.
Tack så jättemycket själv.
Du får den.
Härligt.
Den där. Bra.